112, larmcentralen. Vad är det som har inträffat?
Ja, hej. Jag behöver lite hjälp för att hon öppnar in dörren och jag kommer inte in i lägenheten.
Okej, om vi tar och andas lite lugnt några gånger så berättar du vad som har hänt.
Ja.
Ja, så tar vi det från början.
Ja, jag ska ha träffat min kompis Malena, men så kom hon inte och så gick jag till lägenheten och nu är jag utanför och knackar på, men hon öppnar inte och enda jag hör är katten som jammar i lägenheten.
Okej.
En ganska liten katt som hon inte brukar lämna själv.
Jag ser att du ringer från Pedersnäs, Frida Reuter, stämmer det?
Ja.
Okej, Frida, vad är det för adress du är på?
Hon bor på Nygårdsvägen, men jag vet inte vad det är för nummer på det här huset.
Okej.
Kan du komma snabbt, för jag tror på riktigt att någonting har hänt.
Och du har försökt ringa henne idag?
Jag har ringt jättemånga gånger, jag har skickat sms men hon svarar inte.
Håll kvar mig i luren där, lägg inte på utan håll kvar mig i luren.
Det är den 30 oktober 2010. Två poliser och en låssmed från Jakobstad anländer till en hyresfastighet i byn Pedersnäs klockan 2:10 på eftermiddagen. Dörren till lägenheten som ligger på första våningen är låst och polisen tvingas borra upp låskolven. Ett par leriga kängor och en regnjacka hittas slängda på hallgolvet. En kattunge jamar från köket, annars är det tyst i lägenheten enligt polisens PM. Inne i rummet ligger en kvinna på sängen. Hon har på sig en gul hoodie. Hennes hår är mörkbrunt. Färgen i ansiktet är blekvit. Läpparna svagt blå. På golvet intill ligger 6 tömda engångssprutor. Kvinnan saknar puls. Och det konstateras senare att hon legat död sedan midnatt.
En ung kvinna påträffades på tisdag eftermiddag död i sin bostad i Pedersnäs. Polisen meddelar nu att man inte misstänker något brott och därför inte kommer att inleda någon förundersökning. Det var alltså vid 14-tiden.
Kvinnan med den gula huvtröjan blev bara 18 år gammal och hennes namn var Malena Lindholm. Jag heter Simon Lindholm och det här är en podcast om sanningen bakom min stora systers död. Om en mörk hemlighet begraven i myren utanför Pedersnäs. Om ett emaljöga som skulle öppna dörren för mig till en okänd värld.
Det ingen såg. Första delen, det onda ögat.
Obduktion utfärdad på rättsläkarbyrån Tammerfors universitetssjukhus 5 november 2010. Yttre beskrivning. Kroppen efter en avliden kvinna med normalt hull och föråldrad normalt utvecklad muskulatur. Likstelhet föreligger.
Jag minns strukturen av det bruna tyget på soffan där jag satt i vardagsrummet. Jag var 15 år gammal.
Bål, 23 mm stora ärrbildningar orsakade av stick med sprutnålar. Mikroskopisk undersökning.
Snitt från jag hade just skaffat Super Mario Galaxy 2 och spelade så ofta jag kom åt. Mötte bossen i fjärde världen när telefonen ringde. Det var mamma som svarade i hallen. Hennes mun halvöppen. Telefonluren blev hängande i handen.
Rättskemisk undersökning. Ett vanligt sömngivande medel påvisat i lårblod och urin, dock ej av dödlig dos. Den i ögonvätskan uppmätta glukoshalten visar på ett kraftigt...
I nästa minnesbild ser jag pappas ryggtavla som plötsligt skälver till där han står med underarmarna och pannan lutad mot väggen. Sekunden senare böjer han sig ner och knyter sina skor. Sen bara tystnad.
Dödsorsak. De sammantagna undersökningsfynden talar starkt för att diabetikern Malena Lindholm avlidit till följd av hypoglykemi orsakad av en överdosering av insulin.
Det är sällan vi pratar om Malena, mamma och jag. Inte ens graven besöker vi särskilt ofta. Det var skillnad när pappa gick bort i cancer för några år sedan. Det gick att förstå. Men att min syster inte fanns hade jag aldrig kunnat acceptera. Det fanns för många obesvarade frågor. När polisen gick igenom Malenas kläder 10 år tidigare gjordes ett märkligt fynd. Malena hade på sig en gul hoodie när hon hittades död i sin säng och i ena fickan låg ett emaljöga. En ögonprotes med tunna röda ådror runt en spräcklig gråblå iris. Ett laddat minne jag sparat i alla år som jag aldrig riktigt vet vad jag skulle göra av. Men att ögat skulle få en avgörande roll i sanningen om min syster hade jag ingen aning om ännu.
Jag ska syna bara.
Det är mamma som ropar från hallen.
Han är inte på att spela in med någon.
Nej, du behöver inte vara med i min jävla podcast.
Simon.
Jag är på väg upp på vinden i mitt föräldrahem i Vasa. Det var dags att närma mig i sorgen. Dags att försöka förstå vad som ledde fram till min systers självmord. Men som alltid med min syster Malena så blev inget riktigt som jag hade tänkt.
Jul.
Solen silar in genom fönstergluggen till snedtaket. Ett gammalt skrivbord, några pinnstolar, vinterkläder i malpåsar och så travar med staplade flyttkartonger. Underst i högen hittar jag vad jag söker. Kartongen märkt med Malena. Saker sparade från hennes lägenhet i Pedersnäs. Jag vet inte om mamma eller pappa någonsin öppnade den. Jag har definitivt inte gjort det på de 10 år som gått. Typiska saker för en tonårstjej. Smink, lite prydnadssaker, doftljus, ett par vita Converse. Där ligger också en liten röd burk med texten Knockout Pepper Spray. Kattens lilla leksaksmus i plast. Och så en laptop. Malenas dator med hennes dagbok i ett dokument på skrivbordet. Det sista inlägget är avskedsbrevet. Skrivet hennes sista dag i livet.
Onsdag 30 oktober. Jag har sån jävla ångest.
Vad finns det att leva för? Inte ett skit. Förlåt för att jag ger upp nu. Förlåt allihopa som jag svikar. Det är bara helt svart.
Sen tar hon farväl av Frida och några andra vänner från Pedersnäs. Men inte ett enda ord till sin ursprungsfamilj. Inget avsked till mig, hennes egen lillebror. Men det fanns en annan tid. Pappa hade köpt en DV-kamera och det går att titta på filmerna direkt på kamerans egen lilla skärm.
Simon! Simon, berätta!
Du är helt fjant.
Simon, berätta!
Jag är 10 år. Malena måste vara 13. Hon jagar mig genom huset medan hon filmar.
Är det en börs?
Nej,
Simon, ge mig!
Nej.
Vad gömmer du?
På riktigt.
Är det här hon? Du är så kär i hon.
Jag är inte kär.
Du har en bild på henne i din väst. Vad heter hon?
Men jag vill inte.
Jag lovar att vi bakar chokladbollar om du säger.
Och Malena får sin vilja igenom. Precis som alltid.
Ja men alltså okej. Okay. Hon heter Sara.
Sara?
Ja. Havregryn.
Malena är min känslomässiga mittpunkt. Det är hon som står mig närmast. Med mamma och pappa hamnar hon ständigt i olika gräl. Inte med mig.
Har du sett något sötningsmedel?
Nej.
Mamma är tyst och liksom bortvänd. Pappa sitter oftast inne på hemmakontoret och rättar prov. Med den surrande datorn påslagen. Jag kan inte minnas att jag hörde dem skratta tillsammans. Att de någonsin tog i varandra. Men jag hade Malena. Vi brukar äta middag tillsammans framför tvn. Vad mamma och pappa var vet jag inte. Minns inte.
Vi vill verkligen baka chokladbollar.
Yes.
Ja, det är det.
Yes.
På kvällarna tassade jag in till Malenas rum och hon lät mig krypa ner under hennes täcke. Ibland hörde vi mamma och pappa gräla nere i köket när de trodde att vi sov.
Okej, säger Simon. Mm. Så mäter man först upp insulinet här.
Det finns timmar av videoinspelningar från vår barndom. Här är det jag som håller i kameran.
Och så gäller det att hitta fett på kroppen.
Ja.
Malenas diabetes upptäcktes när hon var liten. Här sitter hon på sin säng och ska ta sitt insulin.
Det är inte så svårt att hitta en massa fett på det. Simon. Så lägger man bara in här. Mm. Och så sprutar man.
Någon gång i 20-an börjar Malena hitta på olika anledningar att slippa vara hemma. Hon börjar skolka från skolan, snubblar in på nätterna och stinker av rök och alkohol. Ibland är hon helt överpigg, väcker mig mitt i natten och vill göra chokladbollar. Det är den våren jag upptäcker hennes hemlighet. Jag kommer hem från skolan. En jeansjacka är slängd på hallgolvet. Jumpadojorna som inte står i skohyllan vittnar om att Malena är hemma. Yes, mamma och pappa är på jobbet men hon är hemma. Och nu ska jag berätta en fantastisk nyhet. Kan knappt hålla mig. Sara har bjudit mig till sin födelsedagsfest. Det är första gången jag ska på en riktig fest. Jag glömmer att knacka, bara sliter upp dörren till Malenas rum. Hon sitter på golvet. Djupt koncentrerad, rör ut ett vitt pulver i en plastburk. Sprutan ligger där på golvet intill. Och det är ingen liten insulinpenna. Knacka, jävla idiot, säger hon med uppspärrade ögon. Sen vräker hon mig ur rummet. I en hel månad förmår hon mig att hålla tyst i förtroende. Men jag ser hennes stickmärken bli fler och fler på vänsterarmen. Till slut tar oron över hand. Jag måste försöka rädda min syster.
Malena Lindholm, 14 år. Föräldrarna har svårt att samarbeta, sätta gränser och att skapa rutiner. Flickan har sedan en tid missbrukat cannabis, benzoidazepiner, stesolid och amfetamin.
Det är första gången på länge som mamma och pappa reagerar på något som har med Malena att göra. Snart är cirkusen igång med kuratorer, lärare och poliser. De jagar henne på nätterna, försöker hålla henne inlåst.
Orosanmälan. Malena Lindholm har vid flertal tillfällen uteblivit från obligatoriska urinkontroller. Skolan beskriver hög frånvaro och att flickan är impulsiv och riskbenägen. Socialtjänsten i Vasa distrikt 2 rekommenderar intagning på skolhemmet Grangården i Pedersnäs kommun.
Jag var en 10-årig pojke som försökte rädda min syster från missbruk och överdoser. Men i samma ögonblick förlorade jag henne för alltid. I juni 2006 parkerar en civil polisbil utanför vårt hus i Vasa. Malena sätter sig i baksätet med en sportbag i knät. Hon ser sig inte om när bilen startar och rullar ut från uppfarten. Luften jag andas är kall och het på samma gång, som att halsen var helt svullen.
Hej, nära och kära. Kontakt med er ingår tydligen i den här behandlingen. Vit huset på kortet, Pedernäs full kyrka. Men inte för att det är jag som har valt kortet. Här är i alla fall rätt årstid. På dem det hade varit snö. Jag går i skolan och träffar nya vänner som också har knarkat. Hej då, från familjen Svarta Får.
Svarta Får är överstruket och istället står Malena som underskrift. Osäkert om hon har ändrat det själv eller om det var personalen som tvingade henne. Vid ett tillfälle besöker jag och mamma skolhemmet. Minnesbilderna är vaga. De röda trähusen och det ihållande regnet. Malena har klippt av sitt bruna långa hår. Hon har svarta ringar under ögonen. Skiner upp när hon ser mig. I varje fall för en stund. Jag minns hennes ord när vi skulle åka. Hallas undan knark Simon skolhemme från helvete. Inte ett ord om att det var jag som hade skvallrat. Jag som sett till att hon hamnade där. Mamma sitter tyst bakom ratten hela vägen hem till Vasa. Men efter 3 år på Grangården så började det vända. Vi hör ett utdrag ur Malenas dagbok.
28 juli 2010. Jag bara älskar Rolling in the Deep med Adele. Lyssna sönder. Bara månader kvar till jag är 18 och slipper det skitstället. Can't wait. Jag har fått en slusslägenhet. Så sjukt underbart. Ska ta körkort.
Dagen efter hon fyller 18 så flyttar hon till enrummaren på Nygårdsvägen i Pedersnäs. Till hösten börjar hon läsa in några restkurser på gymnasiet och får jobb på bensinstationen. Skaffar en svart kattunge. Jag har hunnit fylla 15 och fått min första smartphone. Jag och Malena tar upp kontakten.
Hej lillebror. Nu vet jag vad katten ska heta. Sippo. Visst är det gulligt? Precis som cigarettändaren. Smiley.
Åh, vilken söt katt. Och det vill jag paj. Smiley.
Kom och häls på snart. Hjärta, hjärta, hjärta. Så gör vi det här skitstället osäkert. Smiley. Jag har värsta, bästa idén för oss nästa sommar.
Men det är långt till nästa sommar. Långt mellan Pedersnäs och Vasa. Jag smider orealistiska planer om att flytta in hos henne. Gå gymnasiet i Jakobstad. Hon skriver flera inlägg i dagboken. Hon längtar efter mig.
Älskade lillebror. Nu släpper jag aldrig taget om dig igen.
Älskade lillebror. Nu släpper jag aldrig taget om dig. Näst sista inlägget i dagboken. Det sista är avskedsbrevet. Vad ingen vet är att Malena börjat självmedicinera med sömnmedel och antidepressiva mediciner. Kanske hade hon redan bestämt sig att göra slut på allt.
Rättskemisk undersökning. Ett vanligt sömngivande medel påvisat i lårblod och urin, dock ej av dödlig dos. Den i ögonvätskan uppmätta glukoshalten visar på ett kraftigt förhöjt postmortalt värde.
Dagen efter begravningen åker pappa till Pedersnäs och packar ihop hennes saker. Mamma vill inte följa med och jag får inte. Pappa behöver egen tid, heter det. Veckan därpå kommer Malenas kläder i ett postpaket från Jakobstadspolisen. Regnkappan, kängorna och så den gula hoodien. Jag tar upp huvtröjan, drar in doften när något trillar ner på golvet. Först tror jag den glaskula, men så ser jag den svarta pupillen. Så verklighetstrogen. Mamma vill slänga bort det, men går med på att jag får behålla det om hon bara slipper se det igen. Jag gömmer det i magen på min trasiga mjukiskanin. Ibland tar jag ut det och så stirrar vi på varann. På senare år har jag haft det liggande i en låda. Ett laddat och gåtfullt minne av min syster. Varför hade hon ett emaljöga i fickan när hon dog? På hösten 2020 snubblade jag in på en eventuell förklaring. Och nu startar en helt ny historia om min systers död och hennes sista timmar i livet. Vad hade egentligen hänt, Malena? Det är tillfälligheternas spel som sätter igång allt ihop. Jag sitter i ett väntrum på Vasa tandläkarcentral. Scrollar förstrött på mobilen. En radio står på utan att någon riktigt lyssnar. Det är Radio Vega och ett reportage om geocaching. En slags skattjakt med GPS-koordinater ute i naturen.
Matti Rintamäki, du är alltså en av eldsjälarna här i Finlands geocache-förening. Kan du berätta lite för lyssnarna vad vi håller på med just nu?
Jo, vi är alltså ute då och geocachar. Jag har med en GPS där jag har slagit in koordinaterna på en skattgömma eller geocache.
Jag lyssnar oengagerat när Matti Rintamäki pratar på om hur geocaching funkar.
Det kan också vara en första ledtråd vi får se.
Och vad händer sen?
Man ska leta efter små cacher som andra geocachare lagt ut.
När man kommer fram till en geocache då, så är det oftast någon sorts behållare där, en låda eller något som man får ut.
När man hittar en geocache så får man behålla föremålet som är gömt i lådan. Sen skriver man sin signatur i loggboken och lägger dit något nytt.
Det är symboliskt, så det får ju vara precis. Kanske en fin penna eller någonting, en leksak eller något sånt, någonting smått bara.
Och så börjar han berätta om en legendar i geocache-världen med signaturen Malocchio. Jag vet inte varför, men det är nu jag börjar lyssna till ordentligt.
Så ingen vet vem den här Malocchio är?
Nej, precis. Vi vet ju inte ens om han är man eller kvinna, kines eller finn. Så att, men, ja, så kan vara precis vem som helst. Och då Malokios kanske dyker upp i världen så har det ju blivit lite som av en sport att hinna först. För de kan ju komma precis var som helst. Och en gång var det ju nog faktiskt så att jag var överst på pallen om man säger så. Så att,
mm. För det är ju lite speciellt vad den här Malokio lägger ut som pris i sina gömmor.
Ja, jag har faktiskt med mig något här i fickan. Så här.
Oj. Det är ju som att den stirrar på mig. Nästan. Det är alltså ett emaljöga med gråblå iris och alldeles svart pupill. Det här är alltså Malokios signatur.
Mm. Och inom geocaching-communityn så kallar vi det onda ögat. Och en äkta antik protes. Man kan använda den om man vill. Bara till proppin.
Matti.
Hej, Simon Lindholm heter jag. Jag är radioreporter.
Hej.
Kan det ha varit du som jag hörde i Radio Österbotten prata om geocaching?
Jo, det var jag.
Okej, nej men intressant grej ändå.
Matti Rintamäki berättar att geocaching började bli populärt i Finland i början av 2000-talet när GPS-tekniken utvecklades. När smartphones slog igenom exploderade intresset över hela världen.
Hörru, jag ska ha en lite konstigare fråga. Min syster, som tyvärr är död, hon hade ett emaljöga som jag fick ärv. Och jag undrar om det skulle kunna vara ett sånt här Malokio-öga som du talade om i radio.
Ja, varför tror du här att Malokio-öga är väldigt ovanliga? Det finns nog inte många av dem i Finland alls.
Jag skulle kunna ta en bild och skicka det ett ögonblick.
Mm-hmm.
Hon bodde alltså i Pedersnäs i 50 km utanför Jakobstad alltså. Hon hade öga i fickan då hon dog.
No. Nu ska ju kun vara Malokio öga, men det behöver ju inte alls vara. Men när hände det?
10 år sedan, oktober 2010. Skulle det kunna finnas någon historik av något slag som man skulle kunna se i?
Jag skulle nog alltid kunna kolla lite så där i rullor om man säger så, men jag skulle nog inte tro att vi hittar någon faktiskt. Det började vara så långt sedan det satt.
Trots att han är osäker låter han mig hänga kvar i telefon medan han går in på geocache.com och börjar söka i historiken i Malokios profil. Det är tyst länge i luren. Men till slut hittar han nog.
För cirka 10 år sedan så la han, eller hon, man vet ju inte vem Malokio är, så kan ju vara lite vad som helst. Och man ska ju inte vara fördomsfull i dag nu, men att i alla fall så la personen Malokio ut en cache i mellersta Österbotten för 10 år sedan. Och ja, koordinaten finns fortfarande.
Hör du, hur funkar det med sådana cachar? Kan det alltså finnas kvar ute i naturen?
Nå, att din cache skulle vara levande bak 10 år är nog lite så det. Kanske inte. Men vi vet ju inte heller om syster din hittar öga vid just handcachen. Var hon ens geocachar?
Men om den här cachen då ska vara levand så borde väl finnas en loggbok?
Om man finns kvar så, ja, så är det.
Skulle du kunna tänka dig till hjälp med hitta de här koordinaterna? Det skulle betyda väldigt mycket.
Ja, jo, att vi ska fara dit, absolut. Det gäller geocaching, säger nog jag.
Vi bestämmer möte utanför Jeppis ett par timmar senare.
Så, då kan du ta med emaljöga, så ska vi se då med ett äkta Malokio.
Det är lite som ett ödets nyck. Men på bilradion spelar de Rolling in the Deep med Adele, Malenas favoritlåt. Jag är på väg mot min syster, det är känslan. På väg mot sanningen om vad som egentligen hände. Men där i bilen vet jag ingenting om vart denna resa egentligen skulle föra mig. Hade jag gjort en usväng om jag vetat? Eller fortsatt mot Pedersnäs? Jag kan inte svara på den frågan ens idag.
Hej, Simon Lindholm.
Hej, Matti.
Ja, hej. Kul att du kunde komma ut.
Nu har gummet hossa på det.
Matti har höga stövlar och funktionskläder. Jag vita sneakers och jeans.
Ja, nå ja.
Ja.
Härifrån är det någon kilometer till cashen, om den nu finns kvar. Vi använder våra telefoner och Google Maps.
Vad betyder de med siffrorna?
Det är det. Ja, alltså 12,2 och här är riktningen vi ska ha, så 441,4 decimalgrader. Det är som positionen. Mm. Så ska vi försöka ta oss ner hit, för att det kommer in bäck som vi ska få i till den åt. Mm. Och så kan vi få det här. Jag tror det kan vara rätt mycket sly där. Vi ska nu hit först.
Yeah.
Skogen blir allt tätare. En smal djurstig längs en liten bäck leder oss vidare. Plötsligt kastar sig Matti Rintamäki ner på marken, kryper in bakom en gran. Han tecknar ivrigt att jag ska följa efter.
Kom in, kom.
Lånat från Harry Potters värld kallas alla som inte är med i communityt för mugglare. Det är en hedersak, förklarar han, att inte bli avslöjad när man är ute och cashar. Markeringen för den första ledtråden där bäcken delar sig är borta. Kan ha suttit i ett träd som är nedhugget, tror Matti. Andra och tredje markeringarna i historiken leder heller ingen vart, men Matti har sina knep. Läser man i cashens kommentarsfält kan man lista ut nya ledtrådar, säger han. Liksom gå baklänges fram till målet.
Klipp skriva i söderläge. Okej. Okay. Och så ska se. Det ska finnas två träd som kramar varandra. Det kan vara lite, beror ju på vannifrån man kommer här. Så.
Men till dig i slänten.
På håll ser jag två granar som vuxit ihop med varandra. Vi passerar under de omslingrade grenarna och kommer fram till en brant klippa mitt i skogen. Vi klättrar upp i mossan och i en skreva ser vi något.
Jo då. Nu är det en cash nu.
En svart plastlåda gömd under några lösa stenar. Matti tittar på skärmen till sin telefon, ser sig över axeln. Kusten är fri och han öppnar lådan. I en glasburk ligger ett litet oansenligt suddigum. Det är skatten. Här finns också en svart anteckningsbok, noggrant försluten i en ziplockpåse.
Är det loggboken?
Jag skulle tro det.
Det är sida upp och sida ner med signaturer. Cashen har haft över 100 besök de 10 år den existerat. På översta raden, först att skriva av alla, står en vågig signatur. Med nästan lite barnslig handstil jag känner igen väl. M.L.
Hej hon! Malena Lindholm.
Intill signaturen har hon skrivit ett meddelande.
Det ingen såg.
Jag kom först, all stackars blinda cashare. Haha.
M.L. Malena Lindholm.
Det var nåhär. Tog du med dig protesen?
Jo.
Ja. Ja, inte var en dum syster din.
Men Matti. 30 oktober 2010, 15:55. Är det datum och klockslag då hon var här?
Bredvid signaturen står datum och tid antecknat i loggboken. Klockan 15:55 den 30 oktober 2010. Det är Malenas dödsdag. Jag kom först alla stackars blinda cashare. Det är så uppsluppet. Sorglöst. Bara timmar senare lägger hon sig på sängen med sömnmedel och en överdos insulin i kroppen. Vem gör så? Är ute och leker skattjakt i skogen samma dag som man tar sitt liv.
Nu kan till nummer 15 som är tid ner mot kök.
Jag bestämmer mig för att stanna och gräva vidare. Checkar in på Pedersnes camping.
Du är varmt och ej i bastu så du inte behöver frysa.
Är jag själv jäta eller?
Har de som bor i Hadigambe husvagnet till det ner, så har bor jag året runt. Annars är det bara tyger.
Jag släcker lampan. Det är beckmörkt. Bara en spelande ljuspunkt syns på gardinen från grannens husvagn i slänten. Jag har inte riktigt tänkt tanken fullt ut, men i 10 års tid har jag inte kunnat acceptera att Malena valde att lämna den här världen. Valde att lämna mig. Men nu har jag börjat tvivla att det ens är sanningen.
Jag kom först, all stackars blinda kassare.
Hon verkar så lycklig där i skogen, timmarna innan hon dog. Var självmord ett uttryck för en oöverlagd impuls, ett misstag, eller var svaret ett annat? Det finns ett dokument som kommer göra att den här podcasten mer börjar likna en brottsutredning.
Du har ringt till rättsläkarbyrån vid Institutet för hälsa och välfärd. Du beskärar vardagar från 8-16.
Ja, hej, Simon Lindholm. Jag söker...
Efter att ha hittat Malenas signatur i Cashens loggbok tittar jag närmare på hennes obduktionsprotokoll och då upptäcker jag något. Ett medicinskt frågetecken om hur min syster verkligen dog.
Första delen av Det ingen såg, en svenska Yle-dramaserie i 6 delar med Joel Forsbacka i rollen som Simon Lindholm. Det ingen såg görs av produktionsbolaget Ljudbang för svenska Yle.